Cykelradion.se presenterar stolt program nummer 4. Programledare Anders Adamsson och Thomas Jennen.
Vi kör, ja. Som om ingenting har hänt.
Ja, och det har vi knappt gjort heller.
Nej, det har blivit nytt år.
Ja, det har hunnit blivit det. Och ett år som är snörikt.
Och halkigt också, ja, kolossalt.
Vi var inne på det med dubbdäck i förra programmet och nu behövs verkligen dubbdäcken. Det är snudd på att jag har funderat på att sätta på ett dubbdäck på bakhjulet också, men hittills klarar jag mig med dubbdäck fram.
Mm. Jag kände nu bara när jag gick hit i redaktionen att det var nästan så jag önskade att jag hade tagit cykel med dubbdäcken, för det gick nästan inte att gå.
Nej, det är snorhart ute, så vi hoppas att antingen att det blir lite kallare och lite mer vinter, eller att det smälter undan lite mer, för nu är det farligt. Och nu är det faktiskt farligt att cykla, så nu är vi knappt att man kan rekommendera att man ska cykla. Eller vad tycker du?
Nej, jag tycker inte det. Och nu kan jag ju avslöja min lilla böjelse som jag har. Jag är en av få människor, tror jag, det låter så i alla fall, som tycker det är kul med trainer.
Ja, det är... Du är en av få. Igår så gjorde jag debut, säsongsdebut faktiskt, på spinning. Och en timme intensivpass var det. Men jag ska säga att jag har svårt att begripa det där med spinning riktigt. De ska stå upp i tid och otid. Jag tror nog 70% av det där passet var att man skulle stå upp. Och inte nog att man skulle stå upp. Man ska stå i olika positioner. Och det har jag inte förstått riktigt. Jag blir mest trött när jag sitter. Och sen reser jag mig upp för att vila. Inte tvärtom.
Ja, jag har aldrig varit på spinning.
Har du inte?
Nej.
Nej, det måste du prova på.
Jag får nog testa det. Men sagt, jag går in i min trainer...
Bubbla
nu, så här års. Mm. Jag tycker det är jättekul med trainer.
Ja. Vad kör du då? Kör du bara distans eller kör du lite intervall?
Nej, jag kör det både och. Alltså, ja. Ibland så kan jag kosta på mig en sån här 3 timmars distanstrainer. Det är lite häftigt faktiskt. Det händer någonting i kroppen efter 1,5 timme ungefär.
3 timmar trainer?
Ja, kan man kolla på tv eller lyssna på radio eller någonting. Ja. Annars så distans, eller vad säger jag, olika typer av intervallpass. Ja. Det passar ju jättebra med trainer.
Träning är ett bra redskap, för det går ju bra att hålla koll på sin träning på ett helt annat sätt än vad det gör kanske när man cyklar ute, ja, där man hela tiden ska tampas med vinden och backar och just det med intervaller och få lite struktur och ordning på dem. Mm. Du vet att många, inte minst svenska cyklister, har kört alltså trainer eller testcykel eller ergometercykel genom åren. Jag vet Roddan Andersson, gamla tempokungen, han var ju enorm på att klämma tempo och han var också enorm på att köra testcykel. Det var mycket intervaller.
Sen är det en liten häftig grej med träning, för då kan man ju sitta och vara nästan död och så tittar man på pulsmätaren och kanske man ligger på 87% av max. Så i och för sig är det rätt mycket, ja, men man tror nästan att nu faller jag av. Ja. Och sen kan man vara ute och cykla på våren och upptäcka det är någon sån här lite segbackad. Jag ligger på nästan 90% av max, ja, och det känns inte alls lika jobbigt som på träningen. Det där är fascinerande.
Ja, det är klart att det måste vara lite mentalt med det där, såklart. Det är skönt, ja, att vara ute på våren, man är sugen att köra. Och man sitter ju sugna till lite faktiskt så här års på att verkligen komma ut. Och jag har sett på Facebook och jag har sett på lite andra sådana här sociala medier att folk börjar ge sig iväg tidigare och tidigare på träningsläger. Och det är många som är på gång ut nu i, ja, vida världen, men åtminstone i varmare ställen.
Och som sagt, med tanke på hur det är då, underlaget, väglaget och vädret just nu då, så vi klandrar dem inte, de som sticker iväg.
Vi gör inte. Vi snackade ju precis med Thomas Löfqvist också, gotlänningen som gör ytterligare en säsong i Team Sky. Han har kommit till Mallorca igår och 6 timmar på cykeln idag, 20 grader varmt, ja, då blir man sugen.
Ja, det är till och med bättre än trainer, tror jag.
Det tror jag. Ja, det hoppas vi att du tycker.
Ja. Du, i programmet idag, vad ska vi ägna oss åt?
Vi lovade ju att det skulle bli lite grann om proffscykel och titta lite grann på säsongen där. Titta lite grann på lite grann av de nya kläderna. Vi kommer också att ha ett snack med Marie Inkinen som håller på med sin Paris-Brest-Paris-satsning. Och sen kommer vi väl också att snacka lite grann om...
Vi ska snacka om doping.
Vi ska göra det. Ja. Därför att Svenska Cykelförbundet har ett nytt projekt på.
Ja, alltså vill man tävla på cykel i Sverige från och med i år så måste man ha gått den här kursen i antidopingfrågor. Och jag har precis börjat gå den på nätet.
Det betyder att du har tänkt att tävla i år?
Nej, det tror jag inte. Men det kan vara bra att gå åt kursen.
Ja, det tror jag säkert.
I vilket fall. Ja. Och det lilla jag sett hittills har varit överraskande bra den här kursen. Men jag återkommer lite senare i programmet med en recension. Bodobro med New Orleans. Så här år står ju cykelgalerna som spön i backen, och i vårt västra grannland Norge var det en cyklist som var i centrum när det skulle delas ut priser härom sistens.
Tor Hushovd, Skandinaviens eller Nordens bästa idrottsman 2010, det vill jag nästan påstå. Hushovd blev rosad i vikingsskeppet i Hammar när den norska idrottsgalan hölls för någon vecka sedan. Många kanske inte trodde att Hushovd skulle få så många priser som han fick. Han fick 3 priser, Hushovd. Årets manliga idrottare, årets namn och årets idrottsman framröstat av de övriga idrottsmännen. Det blev norrmannen Tor Hushovd. Trots att det var ett OS-år, trots att det var ett vinter-OS-år med fantastiska norska framgångar, så sopade Hushovd banan med alla de andra manliga idrottarna i Norge. Och det är ju jättehärligt för oss cykelfreaks att se att cykel har genomslagskraft när man är så bra som Tor Hushovd. Man vinner världsmästerskapen, då ska man också bli hyllad ordentligt.
Men du, hur var det med Tor Hushovd? Han cyklar ju i Örebro-trakten för en massa år sedan.
han gjorde ju det, Tor Hushovd, många gånger faktiskt. Jag vet att Hushovd tillsammans med sin far Per Hushovd många nätter har bott i Sanna Kroa på motellet där, när han var en mellan 15 och 18 år gammal. Och här tävlade ungdomsfördagars i Örebro och en hel del andra tävlingar också.
Och du hade väl någon åsikt om honom och hans framtid?
Ja, jag trodde ju aldrig att Tor Hushovd skulle bli en sån stor cyklist. Att han var stor till växten och att han var tidigt utvecklad och att han var helt dominant i ungdomsåren, det var ingen snack om saker. I junioråldern så började han stagnera lite grann, Hushovd. Sen kom han till just Örebro och Hjälmaren runt i början av maj månad 1997. Man startade söder om Örebro och sen körde man ut mot Stora Mellösa, Odensbacken, över Gärderna. Det blåste som det ofta gör på just de platserna, inte minst på vårkanten. Hushovd då ganska så bred över baken. Var en av de allra första som släppte när cyklisterna precis hade passerat Resta Kvarn. Då blev det lite kantvind och Hushovd släppte. Och då tänkte jag, den där killen har jag sett för sista gången. Jag hade följt honom sedan han var 13 år gammal. Då var han 19 år och nu var det väl ändå färdigt, tänkte jag. Nu gick det inte längre på talang och råstyrka. Hushovd ställde i princip in hela säsongen 1997. Kom tillbaka 1998 med dunder och brak. Och då visade det sig att han hade haft en knäskada under 97 som jag då inte hade kände till. Men han kom tillbaka i Hushovd, vann amatörernas eller U23-ernas Paris-Roubaix. Blev världsmästare i Falkenberg på höstkanten 98, U23-klassen i tempo. Och sen har det ju varit en enorm show av Hushovd. Förutom då säsongen 99 när han inte blev proffs trots att han var U23-världsmästare. Körde ett år till som amatör U23-cyklist, gjorde inga bra resultat. Men år 2000 så blev han proffs och sen har det blivit 2 gröna tröjor, mängder av etappsegrar på Tour de France och nu då världsmästare i Melbourne. Imponerande utav Hushovd.
Tror du på den där världsmästarförbannelsen?
Ja, man pratar ju om det, just att världsmästaren som bär regnbågströjan är den som blir otursförföljd just i den tröjan. Cadel Evans, alltså länsaren, visade med bravur att man kan försvara tröjan på ett bra sätt. Alltså han tävlade fram i spets i varenda cykeltävling även, så han försvarade tröjan. Så han bröt lite grann av den här förbannelsen som man pratat om. Det visste en och annan som har haft otur genom åren i världsmästartröjan. Men Hushovd kommer försvara den bra, helt klart. Och den värsta förbannelsen hade ju Jean-Pierre Monseret, världsmästare i Leicester 1970. Monseret hade för övrigt då varit tvåa på amatörernas VM 1969, slagen av min Eurosport-kollega dansken Leif Mortensen. Och sen då på världsmästerskapen i Leicester 1970 för professionella så vann Monseret just före Leif Mortensen. Så det var ju lite fantastiskt. Men Monseret omkom faktiskt i världsmästartröjan på vårkanten 1971. Ja, det var ju en olycka helt enkelt. En bil som körde in i en utbrytargrupp och han avled tragiskt nog där, Monseret. Och det var ju det värsta som har hänt en cyklist med världsmästartröjan.
Men nu tror vi alltså att förbannelsen är bruten en gång för alla.
Det tror vi definitivt. Hushovd kommer försvara den där. Han kommer att satsa stenhårt på att vinna det som han vill vinna mest av allt, förutom världsmästartiteln. Han vill vinna Paris-Roubaix. Och han kommer utmana kanske lära ännu bättre i världsmästartröjan. Så det är så.
utan en snaskan till Wacky Steady. Säger man, yeah man, modern. Som ni säger, member, member.
Reggae and Unity med Yamak. Tillbaka till kaféet. Förlåt, Cykelradions redaktionslokaler. Och som sagt, du pratade med Thomas Löfqvist för en stund sedan bara. Han cyklade omkring på Mallis i 20 graders värme.
Lulåshamn.
Ja, precis. Stryk skulle de ha. Och snart börjar ju allvaret. Snart drar ju säsongen igång på riktigt.
Den gör det. Santos Tour Down Under är det första stora programmet för cyklisterna. Och det är bara någon vecka bort, säger jag, så här mitten på januari månad. Och där kommer Lance Armstrong göra sitt sista internationella framträdande på icke-amerikansk mark. Han kommer att göra några tävlingar. Och det tror jag att han slutar karriären med Tour of California så småningom. Som vi för övrigt visar då på Eurosport. Så det blir anledningen kanske att sitta uppe på kvällarna eller mot nätterna för att följa Armstrongs sista tramptag i proffskrungan. Sen så småningom så drar ju också det europeiska programmet igång och det är bara några veckor in i februari månad faktiskt som man börjar i södra Frankrike och kör några tävlingar. Thomas Löfqvist som vi var inne på, han startar sin säsong i Ruta del Sol som han sa och tror att tävlingen sedan ett antal år tillbaka heter Welt Andalusia eller något sånt där, men i cykelsammanhang säger man fortfarande Ruta del Sol. Han kör ett rent europeiskt program här med fokus på Giro d'Italia och sen hoppas han naturligtvis mycket också på att återigen göra bra på Strade Bianche, Monte Paschi Eroica i Toscana-regionen med målet på det fantastiska taget i Siena. Där han både vunnit och varit två.
Och det är där de kör på grusvägar?
Ja, mycket grusvägar faktiskt. Det är liksom en tävling som på väldigt kort tid har blivit oerhört prestigefylld. Lite grann av italienarnas Paris-Roubaix. Och vi hade ju också en etapp på delen av den här bansträckningen under fjolårets Giro d'Italia.
Mm, jag vill minnas att det regnade och alldeles fruktansvärt.
Ja, det var lerevällig. Det blev inga Strade Bianche, det blev Strade Marone. Bruna vägar blev det, inte de vita vägarna direkt. Och på tal om grusväg, det blir grusväg också på Giro d'Italia. De ska ju upp för Col della Finestre återigen. Det var det vi hade sådana magiska bilder för ett antal år sedan. När Paolo Savoldelli vann sitt andra Giro d'Italia. Det kommer man ha ju också i år. Det är med målgång då den etappen i Sestriere. Det blir någonting att bita i för cyklisterna.
När drar de här endagsklassikerna igång på våren?
Ja, det drar alltid igång med Milano och Sanremo. Och det är runt, nu har jag inte några almanacka på mig just här, men runt den 20 mars ungefär. Sen är det 14 dagar uppehåll tills Flandern runt kommer. Och sen har vi då Paris-Roubaix veckan efter. Och sen rullar det på sig. April månad är klassikermånaden. Och jag gillar ju klassikerna kanske bättre än etapploppen till och med. För det är mumma att se. Och min absolut största favorit är Flandern runt.
Vad är det som gör att det är ett sånt favoritlopp då?
Ja, dels är det ju historien såklart runt. Men det har ju alla de här tävlingarna. Men Flandern liksom, den har allt som man kan kräva. Därför den har både backar, den har de kullerstenspartier. Den har ofta vinden. Den har också inbyggt liksom någon dramatik i sig själv med tanke på att loppet går på lätta partier de första 10, 12, 15 mil, sen blir det bara svårare och svårare och det blir ett elimineringslopp i mångt och mycket. Man ramlar ifrån istället för att man går loss, och till sist så är det de allra starkaste som finns kvar. I fjol var det ju Cancellara mot Bånen i Mur de Gerhardsbergen, och där var Cancellara den bästa. Så det ser vi fram emot. Sen Tour de France är alltid huvudnumret numera på cykelagendan. Ingen snack om saken, det är det mest prestigefyllda, det är det största loppet att vinna. Det är mest intresse, mest pengar, mest publik, mest utav allt. Så att Touren ser vi såklart fram emot. I år blir det ju Alpe d'Huez igen, och det vet jag många av de svenska fansen verkligen, ja, inte bara svenska utan nästan alla europeiska fans vill vara med på de 21 serpentinsvängarna upp till Alpbyn.
Har du cyklat upp den då?
Ja, jag har faktiskt gjort. Som, inte på tävling, men som motionär har jag cyklat upp där. Och på min hybridcykel. Och det gick bra. Alla tar sig upp. Den dagen var vi drygt 700 som cyklade upp. Man får, kan till och med få nästan som en stämpel att man har klarat av Alpe d'Huez där. Det ska du göra, Thomas.
Absolut, för jag måste kunna matcha den bilden som vi har på Cykelradions hemsida där du står vid skylten.
Ja, det står jag vid skylt nummer 3. Serpent, det är ju så att varje serpentinsväng är numrerad. Den första serpentinsvängen har nummer 21 och där står namnet Fausto Coppi. Han var den första cyklisten som vann nämligen uppe på Alpe d'Huez när man körde där första gången 1952. Och sen har varje sväng en eller ett par cyklister som är namngivna beroende på att nu har man varit uppe på Alpe d'Huez mer än 21 gånger, då får man fylla på nerifrån. Så på den första står det ju faktiskt Coppi och Armstrong, och jag står ju vid skylt nummer 3, Marco Pantanis skylt. Och sen cykelsäsongen 2011 ser det i mångt och mycket ut som den alltid brukar göra. Det är ett internationellt program där tävlingarna återkommer på samma veckonummer år ut och år in. Men i år så avslutas, eller nästan avslutas ska jag säga, cykelsäsongen med världsmästerskapen i Köpenhamn. Och det var länge sedan vi hade ett mästerskap i Norden. Det var i 93 senast i Oslo då Lance Armstrong överraskande vann. Men nu är det alltså i Köpenhamn. En lätt bana såklart. Köpenhamn bjuder ju inte på några större backar. Men målrakan är ingen målraka. Det är målupp för en 700 meter. En bana som passar, en spurt som passar Thor Hushovd, Edvald Boasson-Hagen, Matti Breschel. Ja, det kan bli skandinaviskt en gång till.
Då har vi fått med oss nästan hela cykelsäsongen här.
Ja, vi fick det. Ja. Ett höjd här. Ja.
Men vi återkommer väl när det drar ihop sig, ja, till
såklart. Alltså, här ska vi prata lite mer noggrant om de olika backarna och så vidare. How can I be strong when you're tearing down the walls that support me? On when you're closing all the doors that confront me. How can I contest
when I'm such a bloody mess. But there's something that you miss, so just ask yourself this: how come you're so amused when you say I'm just yesterday's news? How can I sit up when you're pulling out the chair from beneath me? When I'm fighting for a life of tranquility, how can I complain when I'm so vain? Let's both get in the frame and just do it again. How come you're so amused when you say I'm just yesterday's news?
Yesterday's News med Hyphercent. Gårdagens nyheter. Det kan andra få ägna sig åt. Vi ägnar oss åt framtidens nyheter. Vi tar en titt på hur proffsklungan ska klä sig 2011. Modevärlden har ju sina orakel. Cykelvärldens motsvarighet kallas stilpolis. Och den mest kända av dem alla är Anders Adamsson.
Jag har blivit det lite grann. Och det är klart att jag är jättenyfiken att titta på alla nya dräkter. Och vi ser ju en trend i den stora professionella cykelvärlden att det blir lite retro. Man är på väg tillbaka till, ja, rötterna höll jag på att säga, men åtminstone tillbaka till 80-talet. Det är inte så mycket som är flammigt och svårtydbart, utan det är ganska så raka, fina linjer. Och det är lite spännande, men en och annan sticker ut mer än andra, tycker jag. En dräkt som kommer att bli urtjusig, vad vi har sett hittills i varje fall, det är ju Garmin Cervelo. Det är, ja, nybildade stallet kan man säga. Det är Garmin Transition, så heter de ju i fjol, och då körde de i en vidrig dräkt, i en rutig historia. Såg ut som de hade gå bort strumpor på sig nästan, cyklisterna, med David Miller i täten. Nu blir de svarta med vita inslag där. Det är ett brett vitt band på bröstet där reklamen syns väldigt tydligt. Den ser jag fram emot. Och den kommer också att matchas upp mot Tore Hushovs världsmästartröja. Så att det blir en häftig dräkt att beskåda. Mm.
Har du sett någon än som du tycker att den där borde de kanske inte ha släppt iväg?
Ja, Team Leopard, ska vi säga. Det är det nya luxemburgiska projektet med bröderna Schleck, Frank och Andy, och med Fabian Cancellara, och med den och med den och med den. Det är ju ett jättefint lag, och de hade ju en presentation här den 6 januari som inte gick av för hackor. 4000 personer var det som var i Kirchberg, i utkanten av Luxemburg City, på just presentationen. Och man hade väntat sig kanske lite mer av dräkten. Den såg väldigt fattig ut, men det syntes ju också att det var väldigt mycket plats att sätta reklam på. För det fanns ju ingen reklam överhuvudtaget, mer än Trek som går in och sponsrar på cykelfronten. I övrigt inte en enda reklam på dräkten. Ja, Kraft fanns ju med såklart, för de levererar ju kläder till bröderna Schleck och Cancellara kommande säsong.
Svenska kläder.
Svenska kläder på det luxemburgiska teamet. Och en budget pratas om bortåt 200 miljoner svenska kronor per år för att dra runt det cykelstället, och inte en enda reklamplats i stort sett. Det låter lite, ja, inte så skumt, men det låter lite konstigt. De måste få in en tung sponsor i teamet, annars blir det kanske bli problem.
Något mer du har lagt märke till på klädfronten?
Ja, alltså, vi ser också att quickstep, de blir blåare än tidigare. Alltså det är mer nyanser så att säga. Från de gamla dräkterna så har de blivit lite mer alltså retro, lite mer rena som tröjorna var på 70-80-talet. Så där har vi en klar trend i varje fall. Och se också om det blir så på den svenska cykelmarknaden. Här har vi inte samma tendens att byta direkt lika ofta. Det är ju en dyr kostnad för amatörklubbar och motionsföreningar och så vidare. Men en och annan byter här, även här hemma i Sverige. Så det ska bli kul att se om det blir någonting som blir att sukta efter.
Mm. Kan man då säga sammanfattningsvis att proffsklungan 2011 kommer att se ganska snygg ut?
Ja, det tycker jag. Det är helt klart. Det kommer att vara snyggare än i fjol. Ja. Och det är ett bra tecken.
Cykelradion ringer till vem då?
Ja, jag heter Marie Inkenen. Jag är 53 år och mitt största intresse är ju naturligtvis cykling, som jag tycker är väldigt roligt. Jag bor i en liten by som heter Marmobyn strax utanför Katrineholm. Jag har 3 vuxna barn. Jag har fått ett litet barnbarn som jag hoppas att jag kommer att få mycket tid för, hur det nu ska gå ihop sig med cyklingen.
Marie?
Hej Marie, Thomas Jennebo här.
Tjena, tjena.
Tjena, hur är läget?
Jo, tack, det är bara bra.
Ja, har du cyklat något sen sist?
Jag har cyklat lite grann, men det blir ju tyvärr inte så mycket som jag vill. Nej. I alla fall inte ute.
När vi träffades då strax före jul, då var det ju riktigt det där smällkall vinter och jättemycket snö och is och sånt där. Så då kan jag förstå att det inte blir så mycket cyklat. Men nu är på nyåret då, det är i alla fall lite mildare temperaturer på de flesta håll och kanter nu.
Ja, temperaturen är inte jag rädd för. Den klarar jag rätt så bra om den håller sig runt 5 grader cirka. Men det är ju de här is, partierna på vägarna som har kommit nu, som jag tyvärr är lite rädd för. Jag blir lite försiktig då när jag cyklar. Så hade det inte varit för dem, då hade det blivit bra mycket mer mil.
Är du orolig nu då? I och för sig, det är långt kvar till Paris-Brest. Paris, men är du orolig att du inte ska få dina mil i kroppen?
Absolut inte. Inte ett dugg. Inte det minsta. Det är jag helt övertygad om att jag kommer att få.
Så du får bara mjukstarta in det nya året?
Ja, precis.
Ja.
Jag brukar inte ha så mycket cykel på vintersäsongen. Och det här är väl egentligen första vinter som jag valde att ha en aktiv cykelvinter. Jag brukar åka skidor.
Okej, men då har du inte gjort någonting nu då, eller?
Nej, jag valde bort det för cyklingens skull i år.
Mm.
Och då är det väl lite roligt att det blir sån här vinter.
Ja, du har inte tänkt att liksom, okej, nu blev vinter sån här. Jag letar rätt på skidorna igen då.
Nej, jag har faktiskt inte gjort det.
Mm.
Tanken kom, men den tog jag bort direkt. Mm.
Du, en sak som jag funderar över lite grann så här års, det är ju... Var och varannan människa är ju förkyld eller har influensa och sånt där. Och det är ju inget bra när man ska träna och bli sjuk. Har du något knep för att undvika såna här saker?
Jag har ju inte det. Jag är ju en frisk person. Jag lever som vanligt så gott det går nu. Och jag brukar klara mig för det allra mesta. Så, jag har väl tur.
Så du har inga såna här mirakelkurer du tar till att du... Ja, jag käkar alltid 2 vitlöksklyftor till frukost. Och
nej. Det gör jag inte.
Hur ser ditt program ut nu då? Om vi hoppas att vintern lugnar sig lite nu då, så att vägarna blir körbara igen. Hur ser det ut framöver för dig?
Ja, då kommer jag att köra kortare sträckor ett par gånger i veckan och sen försöka komma ut på lite längre turer på helgerna. Man kan nyttja ljuset på dagen lite mer.
Och när du säger längre turer, hur långt blir det då?
Ja, det är väl i de här sammanhangen väldigt kort, men förhoppningsvis kanske runt 4-5 mil till att börja med nu. Sen vill jag ju öka på det, men graderna blir lite varmare ute och så. Solen kommer fram och det blir lite behagligare.
Så det är några veckor till här som du får brottas med isvindarna?
Ja, tyvärr. Mm. Är det väl så? Jag ser ingen ljusning på vintern. Den håller nog i sig ett tag till.
Mm. Har du någon kontakt med några andra som ska cykla Paris-Brest-Paris?
Ja, jag har kontakt med en hel del folk. En del som inte riktigt har beslutat sig att de ska köra. Som står inför valet om att göra det första gången. Och sen är det ju flera cykeln som jag hade sällskap med delvis för 4 år sedan. Och som kommer att cykla igen.
Hur ligger de till med sin träning då?
Ja, de flesta har väldigt lite cykelträning på vintern. En del går på gym och kör lite styrketräning och många åker ju skidor. Så att de allra flesta tror jag faktiskt kommer igång med cykelträning framåt mars någon gång.
Mm.
Och då det brukar ju funka.
Ja, då är det fortfarande ganska gott om tid kvar.
Ja, jag brukar ju få mina första mil veckan efter Vasaloppet. Så brukar det vara på den. Och det är ju tag kvar. Varje mil jag gör nu är ju ett plus.
Så kan man också se det.
Det kan man.
Ja. Marie, det ska bli väldigt kul att följa dig fortsatt och särskilt längre fram då när det blir ännu mer cykling på riktigt. Och som sagt, eftersom vi pratade om förra gången, att jag gärna hänger med dig någon gång på någon sväng. Det står ju fortfarande kvar.
Det ska bli kul.
Så att jag får väl titta förbi Marmorbyn vid tillfälle.
Det tycker jag låter jättebra.
Så får vi ta en repa.
Vi väntar tills det blir lite varmare då.
Vi ska väl få av dubbdäcken först?
Ja, det tycker jag. Ja. De är tunga. Ja.
Vi satsar på det.
Det gör vi.
Ha det riktigt gott.
Ja, detsamma.
Tack, hej.
Tack, hej.
Matthew Moore med That Bad Mistake. En låt om ett misstag, vilket osökt för oss in på ett av idrottsvärldens stora gissel, nämligen doping. För visst har man väl hört det till leda vid det här laget, allt snack om att det var ett misstag eller en olycklig, helt osannolik omständighet som gjorde att någon högst olämplig substans hittades i ett urinprov i samband med en dopingkontroll. Nej, det hade jag ingen av... Nej, jag förstår... Nej, det... jag måste ha ätit... Ja, det... ja, ja. Aningslöshet eller ren dumhet, det spelar liksom ingen roll. Eftersom vi alla har ett ansvar för vad vi stoppar i oss. Oavsett om vi ska köra bil hem efter en fest eller tävla på cykel. Från och med i år så måste alla från juniorer uppåt som ska ha tävlingslicens genomgå en obligatorisk utbildning i dopingfrågor. True champion or cheat, verklig mästare eller fuskare. Det är ett utbildningsprogram online som man hittar länken till via Svenska Cykelförbundets hemsida. Och den här utbildningen omfattar då den nya internationella dopingkoden. Här får man lära sig kodens grunder, som det står på hemsidan, genom några få korta, snabba och roliga moduler. Och man måste inte göra hela programmet på en gång, utan man gör i sin egen takt. Och sen när man har slutfört alla moduler, då registreras det här och man får ett certifikat. Jag håller som bäst på att gå den här kursen, inte för att jag tänkte ansöka om tävlingslicens, utan bara för att se vad det handlar om. Jag har hållit på några dagar, tagit en eller två sådana här steg varje dag då, och kollat. Jag måste säga att jag tycker det här funkar riktigt, riktigt bra. Man får reda på vilka olika situationer det kan vara aktuellt att vara extra mycket på sin vakt. Man får också reda på vad man får och inte får stoppa i sig, hur dopingkontroller går till och vilka rättigheter och skyldigheter man har i samband med det. Och självklart vilka konsekvenserna blir om man ertappas med att ha fuskat med hjälp av otillåtna preparat. Är den bra då, den här utbildningen? Ja, det tycker jag. För på ett ganska rakt, underhållande och chosfritt sätt utan pekpinnar blev i alla fall jag mer upplyst om vad det är som gäller. Om huruvida den här kursen kommer att göra slut på all doping, det ska låta vara osagt. För den som vill fuska kommer alltid att kunna göra det. Oavsett vad regler och förordningar säger. Det ligger liksom i fuskarens natur att man anser sig stå över det som gäller för alla andra. Men den som har gått igenom den här kursen och tagit till sig innehållet kommer i alla fall att vara medveten om att väldigt få kommer att tro på att det var just på grund av ett misstag som det där ämnet nu hamnade där det hamnade. Nu ska jag förresten köra igång modulen som handlar om vad som händer om det visar sig att jag försökt förbättra min prestation på ett otillåtet sätt. Om jag sällat mig till fuskarnas skara istället för mästarnas.
This is Julie, one of our best track riders. She's already won a lot in her career, but she's still motivated for more. And in addition to being a great writer, she's popular too.
Och under tiden som Jennevo håller på med den där kursen så kan jag passa på att berätta att Cykelradion är tillbaka med ett nytt avsnitt med ännu mer cykelåkning någon gång i februari, där vi höras igen. Du får gärna kontakta oss om du har idéer eller uppslag på sånt som du vill höra mer om. Skriv då till redaktionen@cykelradion.se. Vi hörs!